Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Tryckte du på play nu?
Play?
Direkt som... Vi är ljudtekniker.
Ja, ni är i branschen. Jag är fortfarande en sån noob.
Play, jaha, tänkte du spela upp?
Som att man liksom... Som att du skulle säga det till mig.
Jag menar, så här, folk som låtsas att de inte förstår. Ja. Det är den värsta.
Det är den värsta. Vadå?
Vadå, play? Ja, du menar det.
Ja, det har ni väl lärt vid det här laget. Att jag tolererar inte såna.
Vi pratade... Nu äter jag macka. Ja, ja. Vi pratade om hur pinsamt att beställa koffeinfritt. Mm. Varför skäms man så mycket? Varför
vet du många gånger
speciell?
Nej, men också, drick något annat då? Eller varför ska du dricka det där?
Varför ska du, älskar du smaka? Man dricker väl kaffe för att bli pigg. Varför ber man om koffein? För jag har ju börjat gå över till koffeinfritt nu. Och jag mår
så mycket bättre, va?
Alltså jag gör det. Mm. Det är liksom inget...
Kommer du ihåg, vad heter hon? Nej men gud, nu kommer jag ihåg. Vilken dålig historia. Heter hon Emilia Vin...
Vinci, ja, hon är fotografen
som precis.
Skrev en bok om födda barn.
Ja. Kommer du ihåg att vi träffade på henne på häktet? Och det var liksom, hon bara var tvungen att gå fram till dig och säga. För hon, så här, hon kände att ni hörde ihop för att ni hade lite PMS-problem båda två. Hon bara, du måste sluta dricka kaffe. Mm-hmm. Gick hon fram och sa till dig.
Jag kommer inte så ihåg sånt.
Ja. Nej, men det gör jag.
Ja, det är ju det.
Ja, hon bara, jag lovar dig. Du måste ge ett försök.
Mm-hmm. Varför lyssnade jag inte då?
Nej, du...
ja, ja. Jag har fortfarande PMS och det är inte helt borta, men det är bättre i alla fall.
Nej, men alltså var där.
Ja, järskar. Men gud, fy fan. Eller alltså inte fy fan, han är jättetrevlig som har satt och spanat.
Jo, det är det. Alltså apropå pinsam. Mm. Jag tänkte på, jag vet inte varför jag tänkte på det, men på vilket sätt är du pinsam? Alltså alla är ju pinsamma på sitt sätt. För jag har kommit på vilket sätt jag är pinsam. För att jag är ju ingen som säger så här, jag skulle inte kalla mig själv så värst plump. Eller, alltså att jag är ju väldigt sådär, alltså mån om folk.
Stämning
och så. Ja. Liksom bjussar så. Men jag är ingen, alltså jag vet precis på vilket sätt Johan är pinsam. Jag skulle kunna säga vilket sätt Anton är pinsam på. Men jag vill inte outa dem, för man ska inte liksom sätta lampan på det där.
Nej, men på vilket sätt jag är pinsam? Jag tror att jag skryter när jag är osäker. Det är så jag är pinsam. Fan vad jag... Alltså, det är liksom... Alltså, att jag humble braggar lite. Så här, gud, det är så jobbigt. Men, alltså, att jag kan vara...
Du måste berätta.
Ja, men typ. Alltså, det är liksom något jag verkligen inte gillar. Men, alltså, jag hatar ju skrytiga personer. Och jag kan ibland... Och så är jag kanske överkänslig mot mig själv också då. Att jag så här, gud, skröt jag. Men andra kanske inte uppfattar det. Men ibland så gör de ju det såklart. Ifall jag blir så här nervös och jag vet inte... Man ska förhäva sig själv. Då kan jag verkligen hata mig själv. För att jag skäms.
Ja. Det där var ingenting.
Mm. Du är pinsam bara. Ja, men jag är pinsam när jag beställer koffeinfritt då.
Nej, men nej. Men jag är ju mer pinsam på att det, liksom, det uppdagar sig att jag absolut inte har kontroll över mitt liv på olika sätt. Och det här handlar ofta om trosor. Att, lyssna här nu.
Använder de åt flera håll?
Nej, men lyssna. Jag har ju berättat om mina trosåttor. Mm. Och när jag är trött så där. Då kan jag ju bara korva av med byxorna och trosorna samtidigt när jag ska sova. Mm. Och en gång jag gick på Systembolaget så var det en man som sa, ursäkta, du alltså trillar ur en trosa ur mitt byxben. Så ligger det alltså en stringtrosa på, vad heter det, på golvet på Systembolaget.
Ja, men vadå? Det är ju på något sätt liksom tokigt pinsamt.
Ja, men det är ju bara, jag är ju inte där med någon. Ja, det är min tros. Oj, just den där. Okay.
En liten smutsig trosa med intorkad flytning.
Ja, exakt. Och en annan gång...
Jag vill gärna höra, men har jag berättat när Anton misstog mina trosor för en buff? Framför sin syrra?
var det sådana seamless då?
Seamless svarta använda trosor som Anton har runt halsen när han ska ut och åka skidor. Med lite intorkad flytning på. Och hans syrra bara, vad har du runt halsen? Och Anton bara, det är väl vadå, min buff? Och hon bara... Nej, det där tror jag är ett par trosor. Alltså jag skrattade kanske en timme. Och så,
Det är så dumt. Ser ni ingenting? Eller?
Nej, men tydligen inte. Ja, förlåt.
Nej, men en annan gång. Mm. Kommer du ihåg att det var under en tid det var väldigt stora med såna, populärt med stora plånböcker? Det var nästan som små kuvertväskor.
Filofaxer?
Nej. Alltså, långa med så typ zip.
Ja, just det.
Mm. Jag vet inte vad vi kan...
2008.
Ja, men i alla fall. Mm. Jag sov hos en kille. Och ska gå och köpa... Sov hos en kille. Och ska in på apoteket och köpa dagen efter-piller. Tar upp min plånbok, den här stora... Och står liksom med den i kön, för du vet man måste köpa det över disk på många ställen. Jag står där och liksom, det är jättelång kö, det är jättemycket folk. Alltså först och säger så, jag ska ha en efterpiller. Och sen tittar jag på min plånbok. Då hänger ett par stringtrosor i min, i min plånbok. Alltså jag stått där liksom i alla fall typ så här fyra. Jag ligger liksom en hanky-panky string. Förstår du vilken frimodig kvinna som står i kö? Så är det dagen
det är liksom och så vi snurrar om runt fingret och bara spetsrosar
alltså,
jag ska ha på dagen efter
pill verkligen nästan som ett skryt
ja jag har knullat
och sen något också såhär de här lite sådana spets ja men du vet som Hanky Panky och Lace Laboratory och sånt.
Jag har på mig Lace Laboratory nu. Mm. Kort.
Alla fall. Ofta inte jag haft så här. Jag är hemma. Mm. Hittar inte någon hårsnodd. Måste få upp håret. Använder då ett par Lace Laboratory. Sen glömmer jag bort det. Går på Ica. Och har då en sån Britney-tofs med en stringtrosa på huvudet. När man verkligen ser att det är liksom en string. Alltså det är inte så här att det kan tas för en gummisnodd. Utan det är absolut en stringtrosa.
Men jag tror också att folk tänker så här, gud det där ser ut som en stringtrosa hon har huvudet, men det kan det ju inte vara. Alltså, så att de tänker att vad sjuk jag är i huvudet som tänker att hon har stringtrosa.
Nej men det är verkligen, alltså det där är jag och mycket sån här teknik-fails. Alltså du vet hur ofta skickar inte jag sms till dig som ska till Johan?
Ja det, alltså, och jag skrattar ju gott varje gång. Köp mjölk. Alltså, det är alltid att det är så här, alltså, väldigt kort ton. Då vet jag att det här var inte till mig.
Nej, varför skulle du köpa?
När kommer du hem? När kommer du hem? Utan frågetecken eller någonting. När kommer du hem? Men det där är ju ändå så här, det där är förlåtande. Att vara så som jag skäms. Jag menar ju så här, det som jag... När jag skäms, då är det så här...
Skulle jag sagt skämmig då?
Ja, skämmig. Men när man skäms...
Vissa snubblar
ju väldigt
mycket.
På i vargtimmen. Du tänker ju inte på dina trosor i håret på vargtimmen. Liksom.
Nej.
Jag tänker ju vad jag liksom skäms på riktigt.
Jaha, själv, men nu menar jag på vilket sätt man var skämmig.
Jaha, skämmig.
Mm. Alltså typ mer sådär... Det är inte så att du bara skäms över att beställa koffeinfritt på natten. Alltså
nej,
mer att man
nej,
bara säger
att
det är skämmigt.
Ja. Men jag skäms också ofta, jag ofta känner mig cool. Det tycker jag är skämmigt. Alltså att jag liksom beter mig liksom, när jag åker voj hit. Liksom. Men jag känner mig cool. Och så skäms jag ju direkt över det. Men det är inte heller riktigt en skämmig sak.
Nej, jag är den bästa.
Vad gör jag för skämmigt då? Du som ser mig ofta. Jag snubblar väl fram. Men grejen med mig tror jag att det är, så här, det är min personlighet att vara skämmig. Så jag tycker, alltså det är liksom... Ja, men alltså jag är liksom bjussig. Du är lite mer... polerad yttre på ett sätt. Jag är ju så att jag lämnar överallt och jag
ja, men jag menar att jag kanske ser mig, alltså du vet så här kommer det en kvinna
med ordnat liv,
men det är ju inte, utan det är en stringtrosa på huvudet eller i plånboken eller i byxbenet.
Ja. Och när man ser mig tänker man, här kommer en kvinna med lämmarna.
Nej, gud vad du överdriver. Gud vad det där gamla merit. Alltså.
Toka på sommardöje.
Verkligen inte. Jag skulle kalla dig ganska stillsam faktiskt.
Sval. Jag har ju varit på konferens. Hej och välkomna till Surret, avsnitt 45. Jag har varit på konferens med Skavlan. Tokiga. Kan ju tyvärr inte prata riktigt med honom för att jag blir så nervös. Men underbar man. Vi har pratat tidigare i podden om hemska män i offentligheten. Då ska jag säga till er. Fredrik Skavlan. Han är ingen idiot, eller?
Oh.
Han ser
en ledare.
Alla. Ledare, ser alla, pratar med alla, kommer ihåg namn, alltså, anstränger sig. Nu är vi liksom alla på hans bolag, visserligen. Men du vet, det är verkligen en platt organisation. Och ja, men, så här, bra på att berömma och liksom, men, schysst och intresserad. Liksom. Så att det är verkligen en man med mediamakt som är schysst och bra. Mm. Det är upppiggande, måste jag säga.
Härligt.
Så det var en jättekul konferens. Vi var på Ellery Beach House.
Ja, var det snyggt där?
Mm. Du, Pernilla Wahlgren kommer ju inreda sitt nya hus då, utifrån Ellery Beach House.
Det ligger var det på Lidingö?
Ja, längst ut. Ja. Men det var otroligt fint. Absolut inte något sponsrad skvaller? Av något. Men det är alltid lite skvaller. Men det kan man inte ta.
Kan här. Du ta det sen med mig då?
Ja, jag får ta det sen.
Okej, och nu är podden slut.
Ni jag vill höra. Vi har så mycket att prata om. Var ska vi börja?
Du kan börja.
Jag har tänkt på en sak. Mm. Har du sett det som har delats om den här hästen i New York?
Mm, ja, oj ja, absolut. Mm.
Det är ju en grej med influencers att man gärna delar saker om djur, har jag tänkt på.
Mm-hmm. Mm.
Det är liksom försvunna hundar, hundhem, alltså någon får ett utbrott på liksom, någon som har dränkt en katt och det delas bland liksom, Sveriges största influencers. Typ. Mm. Eller någon, men de vill starta typ hem för hundar. Mm. Och så den här, nu senast då var den här hästen då. Som var så här fruktansvärda bilder från en häst i New York, en sån här som drar runt på en vagn. Och som är helt överhettad och dör på gatan i princip.
Mm.
Men jag tycker ändå att det är liksom ett intressant fenomen det där med att man bryr sig väldigt mycket om djur istället för människor. Alltså, missförstå mig rätt. Alltså, så här, jag är ju ingen kallsint människa som hatar djur. Utan jag älskar ju en hund, morsans hund, mer eller mindre. Men känner ju jättemycket när jag ser den där hästen och så.
Mm.
Men jag tycker att det är ett intressant fenomen att man i så stor utsträckning delar saker om djur.
Mm.
För i samma dag, eller om det var dagen innan, så kom det ut en fruktansvärd nyhet om, eller nyhet, det är ju ingen nyhet för det är någonting som pågår hela tiden, men det var ett klipp som var så drabbande, ja, men som gick ut på SVT Nyheter och ja, men samma typ av kanaler som den här hästen börjar.
Mm.
Liksom. Och det var en 10-årig flicka i Afghanistan som ska bli bortgift med en 20 år äldre man och som står och skriker och grinar och är liksom utom sig. Och det är för att det är sån, du vet, det är sån katastrof i Afghanistan nu sen talibanerna har tagit över och det har blivit allt mer fattigare, torkan och så vidare och så vidare. Det är jättemycket som hänger ihop där liksom, som gör att framförallt kvinnor och flickor får det så mycket sämre.
Mm.
Och så här, jag tycker absolut så här, det finns ingen motsats i att bry sig om djur och människor. Det är klart man kan bry sig om båda. Mm. Alltså,
men får jag säga en sak som jag tänker, som jag ofta tänker med djur, att varför ska vi alltid jämföra relationerna? Varför måste du jämföra en häst med jag tycker att så här,
men du gör ju ett val genom att du delar någonting. Du uppväljer att uppmärksamma någonting.
Ja.
I dina sociala medier, vilket på något sätt man behöver så här, i vanliga livet, du behöver inte göra ett val riktigt.
Nej.
Och det är liksom två olika saker.
Mm.
Men om du ändå har liksom en stor plattform och du väljer, varför delar du? Jo, för du vill att folk ska se, de ska engagera sig, fan vad sjukt att det här händer. Där tycker jag liksom, då gör du ju faktiskt ett val. Och jag liksom, jag funderar på om det är någonting, alltså någonting kanske handlar om, alltså varför man inte delar den här afghanska flickan då i samma
för utsättning. För att det är för svårt, tänker du då?
Det kanske är för svårt. Det kanske, man kanske är på något sätt skadad av den här SD-retoriken kring Afghanistan och afghaner senaste åren.
Mm.
Alltså att man på något sätt tänker så här, är det där lite politiskt? Alltså, vågar jag dela det? Är det här liksom, jag vet inte ifall det handlar liksom någonting om det eller, jag har ingen aning. Men jag tycker också att jag kan se någonting med personlighetstyper som är att man bryr sig mer om djur. Inte, man bryr sig inte kanske mer, men man blir, det engagerar en lättare. Även om man såklart, alla, de flesta kan ändå liksom, så här, jag räddar ett barn framför en hundvalp.
Ja, jag tror att de flesta underordnar i slutändan djur, människor. Jag tror inte alls att det är, och sen så tror jag också att...
Men engagemanget, vart ligger det?
Ja, men jag förstår, jag tänker bara att det är så här... när någonting väl bara spinner och blir viralt så fortsätter. Oftast är det ju samma saker som alla bara delar. Alltså,
men varför sker...
Men kan det också vara... Jo, men alltså det finns kanske någonting med djur också. Som är, just eftersom de är underordnade oss. Vi är en sån otrolig... Vi säger inte att det inte är så med den här flickan i Afghanistan. Men den här maktställningen som vi gör över djur och hela tiden liksom utnyttjar. Och jag tror också att...
De är så oskyldiga.
Att det är... Jag menar, du vet ju hur ointresserad jag är av djur. Men jag skulle ändå säga att jag är en otrolig djurvän.
Mm. Det väcker känslor.
Nej, men väcker känslor och att jag tror så här, ja men för mig så är det liksom, jag har aldrig haft några djur. Min syster har alltid varit jätteallergisk. Vi har aldrig kunnat få vara i närheten av djur på det sättet liksom. Men jag förstår, alltså varför kan inte det vara två splittade relationer som vi har? För det är likadant med när folk har ett djur så måste de snabbt jämföra den relationen med en människa. Jag bryr mig lika mycket om, vår hund är lika viktig som någon annan. Alltså det är också någonting för att visa hur viktig någon är. Men kan inte djurrelationen vara jätteviktig? Alltså jag tycker bara att det är intressant.
Men förstår du inte vad jag menar med en personlighetstyp också? Jag
minns när jag satt på en bar. Tjejer är ju jätte, liksom, alltså att vara en sån som älskar djur, det är en persona för många tjejer. Skrik, alltså menar du så?
Ja, men inte också för att... Nu ska jag förklara det här utan att låta tömmande. Men det finns... Jag satt på en bar en gång med en bekant. Som... Hon hävde ut sig någonting som att... Hon så här, ja, men jag vet inte om vi hade gått på... Det hade kommit fram någon sån som ville ha pengar typ.
Mm.
Och att hon bara, så här, men jag skänker bara till djurorganisationer typ. Okay. Och jag bara, okej. Okay. Eller hur menar du nu? Ja. Eller vad... Ja. Nej, men så här, för djur hade hon ett argument om att så här, för djur har inte valt själva att hamna i den situationen de är. Jag bara, okej, men du menar att det är självvalt av alla, alltså, man föds in i världen på lika villkor och kan liksom, eller vad, hur menar du nu? Så försöker man också, för att det var också en flickvän till en. Ja, du vet.
Ja, men jag kunde, det där. Jag skulle ju också, det där skulle jag vara så här. Alltså det är jätteprovocerande.
Och jag sa också, men vadå, då jämförde jag ju då, som du då menar på att det är helt olika relationer. Men så här, för man väljer att ge pengar till något, det är också ett val man gör. Och jag tror att man kan ge pengar till mycket, speciellt vi som har råd alltså i Sverige. Men så här, barn är ju minst lika oskyldiga som en häst i New York.
Alltså jag tänker, alltså som sagt, verkligen ingen djurmänniska. Men när jag var sjuk så fick jag ju låna en katt.
Ja, vad fan var det?
Jo, men fick låna en katt i alla fall. Men alltså bara de där första veckorna.
Förlåt, men det lät så gulligt.
Ja, men alltså, jag har en katt. Alltså, för de så här, men jag vet inte. Alltså, och jag menar... Katter används, eller djur generellt används ju i friskvård på olika sätt. Jag menar, de används ju också för att i fängelse för att ge interner liksom drägligare liv.
Eller morsan som alltid har haft ålderdomshem. Ja. De har ju tagit in hunds, katter, en liten hund.
Och då den här enorma katten, då var jag liksom, jag blir jätteledsen gravid. Och du vet, första skakiga veckorna när jag precis hade fått min diagnos.
Men fick du låna den då?
Matt och Rebecka.
Aha.
Och det är världens största katt. Alltså, han låg vid min sida. Han lämnade inte mig och låg och spann vid min mage.
Mm.
Alltså jag kan inte förklara, men det är liksom, det är någonting som ingen annan kan göra. Mm. För de är inte rädda heller för det som är alltså förstår du, de backar ju aldrig undan djur. Så det, framförallt tror jag när man är, eller sådana som människor som är utsatta på olika sätt. Alltså det där som ett djur kan ge. Det finns ingen som kan, jag vet inte. Så att, och jag vet inte, hörde du han, det sommarpratet? Han hästkillen också.
Nej, Carl Hedin eller?
Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men jag tänker bara alltså djurs betydelse.
Ja. Men alltså, det är inte det den här vindspaningen handlar om.
Nej, men jag menar bara att
det är inte så att jag sitter här nu så här, hur fan kan man bry sig om en häst som håller på att dö?
Nej, att du så här, men jag tänker att då kan för många också som delar det där. De har kanske några typer också. Alltså många har nog otroliga relationer med djur som gör att som bara bubblar upp i dem.
Mm.
Så att det bara boom.
Alltså, det är liksom något djuriskt.
Ja, men jag vet inte.
Instinkt.
Instinkt, och som jag säger, de är underordnade oss för många av oss. Vilket också gör att det blir ännu mer kanske ett så här drabbande bara. För jag menar, om du skulle säga det här om flickan i Afghanistan och jämföra med den hästen, så tror jag de skulle säga, nej men gud, alltså förstår du?
Mm, men precis. Men jag tycker bara att gemene man får ju... Man delar ju det man vill, men jag tycker att det är intressant i liksom
vad man väljer
här,
att dela.
Men hela den här influencer-eliten, vad de delar. Alltså, ja. Man har också den makten.
Det där kan man, jag förstår vad du menar också.
För... Sen är det inget, så här, jag lägger ingen skuld på dem. Men jag tycker bara att så här, det är intressant att man brinner så mycket för djur.
Men där kan de inte säga någonting, för det blir inte politiskt på samma sätt. Nej. Det är inte lika svårt att ta i som flickan i Afghanistan som är bortgift. Den här, alltså det är så enkelt, och det är bara så här, det här är fel och visst emot att hästar dör på gott.
Och det är det jag vänder mig lite mot då, ifall jag ska vända mig mot något, för att jag tycker att det finns ju exakt samma tydlighet i det fallet med den bortgifta flickan.
Jag menar absolut inte att du hade
men
fel.
Men du tycker ju liksom att man ska gifta.
Nej, men jag vill bara veta det.
Vänder din ord.
Jag försöker bara veta det, se det på olika sätt. Jag är väl jättekänslig vad folk delar. Tycker väldigt mycket. Du, Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka. Tradera. Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, ja, de kommer på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen, och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Och så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger, eller du vet, så bra produktutvecklare. Alltså, det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Cred till er som jobbar på Tradera, om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar, för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs, och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi, du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar ju den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ger bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här Soft då, Heal och Volume.
Så att din och min finns ju då, soft och volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Tänk också att jag på något sätt, alltså det är väl tecken också kanske på att man är ego, men jag tänker vad mina pengar går, vad jag delar.
Mm.
Jag, mina pengar går ju enbart till som hjälporganisationer för människor.
Mm.
Förutom pengarna som går till Naturskyddsföreningen. Och det är ju bara för min egen skull varför jag skänker till dem.
Ja.
Därför att, alltså, att det här, någon slags, alltså hela den här klimatångesten, den handlar ju också om min överlevnad.
Mm.
Alltså jag kan känna mig så ego det där. Folk kan, alltså jag, det kan ju, även om jag känner mycket för djur och mår skit när jag ser den där hästen, så inser jag att jag mår nog inte lika mycket skit så som de här andra influenserna kanske. Jag vet inte.
Vet du, jag såg en trend i somras, apropå det uppe i Sundsvall.
Nej.
Att man har liksom en långärmad t-shirt med en hund på, sin hundras, den hunden man har.
Mm. Ja, vadå?
Alltså liksom en bild på hunden man har, så står det typ så här: Rottweiler, typ. Att det verkar vara en sån jävla trend.
Det kändes som att det skulle kunna bli en Jensäta-trend också.
Ja, men kanske kommer, men det var så tydligt att så här, man liksom visar vilken som är ens hund. Liksom.
Ja. För det säger någonting
det om säger något om henne.
Ja, men mamma köper mycket hundgrejer nu. Mycket som är märkt Mimmi.
Men hon kommer snart komma med en sån där tröja. Pudel!
Du såg vad min mamma kommenterade på Facebook, va?
Nej, vad har jag missat nu?
Om Zlatan.
Du, det kom upp. Jag skrek.
SVT Nyheter lägger ut en bild på Zlatan.
Han är så rippad.
När han är rippad och står i kalsonger. Och så skriver de väl en allmän retorisk fråga som är: bra form Zlatan, tycker ni inte? Eller liksom, vad på jag se? Din mamma har skrivit en kommentar, för det kommer jag upp.
Ja, inte riktigt min smak. För mycket muskler. Ingenting att ta i.
Ingenting något att ta i.
Alltså jag skrek. Kommentera Zlatan.
Men alltså, jag fattar inte vad som pågår.
Ingen har frågat dig. Det är liksom...
Jag har inte tagit upp det, men jag måste fråga vad hon tänkte.
Jag skrattade, för det kom ju verkligen upp.
Mm.
För det är inte så många andra som kommenterar på sånt där. Så när väl kickar jag något, då dyker det upp i mitt flöde, kan jag säga.
Ja, men det är väl kanske för att de här, det är därför så många 60-åriga kvinnor kanske framförallt håller på att kommentera, vet, så här Bianca Ingrossos bilder, eller alltså du vet, de tror nästan att de är i sin egen värld, alltså
jag vet inte, det är ungefär som att ingen ser det.
Ja.
Fast där var jag lite positivt överraskad, för det var när hon släppte, har hon släppt en ny parfym i sommar,
ja,
typ.
Ja, men jag menar, du sa väl det i podden, tror jag.
Jaha, ja, nej, men jag skickade bara kommentarsfältet, att då är det liksom så många då mycket äldre kvinnor som bara jag beställde den på vinst och förlust, underbar doft. Alltså så många äldre som bara åh, fantastiskt igen, allt du gör är bara underbart, typ.
Ja, men det är underbart.
Ja, det var, men liksom, det var inte alls något elakt. Nej. Då.
Nej, det gillar man ju.
Men sen är jag kommentarsfält på.
Det var ju tur att mamma kommenterade Zlatans kropp då, så att det inte var
Biancas.
Ja. Men det skulle hon aldrig göra. Men
det finns ju vissa saker som jag tror framförallt i poddar har det varit så för mig, som jag har hört och sen så lämnar det aldrig mig. Alltså du vet, det kan vara saker som jag har lyssnat på och sen så kanske jag tänker på det minst en gång i veckan.
Mm.
Och jag har ju lyssnat så otroligt mycket på radiopsykologen.
Mm.
Det känns som att det är typ allt jag kan, det kommer från radiopsykologen. Mm. alltså på riktigt. Det har vidgat mina vyer på så många olika sätt.
Det är ju jättebra.
Det är så bra. Och det har ju funnits ganska många olika radiopsykologer. Men min absoluta favorit, det var Allan Linnér. Mm. Jag höll på att svimma när det visade sig att en av mina kompisar hade gått till honom jättelänge.
Nej.
Jo, det var hennes psykolog.
Oj.
Men så tänkte jag, om du har gått jättelänge till honom, hur bra är han då? Jag skojar.
Men han har väl så skön röst också.
Ja, men var, alltså, Allan. Mm. Oh, gud, jag saknar honom.
Mm. Ja. Vem är det nu då?
Nu kommer en ny igen, tror jag. Mm. Men det var ju efter Allan var också en jättebra som tror jag håller på med mycket sån gestaltnings...
terapi.
Ja. Mm. I alla fall, så 2016... så lyssnar jag på ett avsnitt av Radiopsykologen där han pratar med en tjej som är 26 år som har blivit mobbad.
Mm.
Och hon blev då mobbad när hon gick i skolan, och Lisa heter hon, och hon, det var inte någon fysiskt mobbing så, utan hon var utfryst och så var det blickar, och sen hade hon också överhört någon gång att de tyckte att hon var så ful, dum och äcklig.
Mm.
Och jag kan liksom se henne framför mig hela, du vet, hon vill liksom inte finnas, du vet, mm. hon bara tittar inte på mig. Jag ska spela upp ett litet klipp, Anna, så ska du få höra.
Mm.
Blyg och tyst och nervös, och så sitter du här tillsammans med mig och pratar just nu. hur går det ihop?
Det är väl nog för att jag pratar i telefon.
Aha.
Och inte på riktigt.
Nej.
Öga mot öga.
Så om vi satt öga mot öga så skulle du vara blygare?
Mm. Mm. Jag har väldigt svårt för ögonkontakt.
Mm. Hur kommer det sig?
Jag tror att det kommer ifrån när jag blir mobbad då.
Ja.
Jag vill helst inte att någon ska se mig. Liksom. Ser den jag är liksom.
Mm. För att du är rädd att de ska tycka eller vara kritiska?
Mm.
Vad svårt det måste ha varit om det var så du kände, och så måste du gå till plugget varje dag.
Ja, det var det.
Och dessutom veta att det fanns kommentarer, eller det kunde komma kommentarer.
Mm. Jag fick mest blickar och så.
Mm. Och vad tänkte du om de där blickarna du fick då?
Att de inte tycker att jag skulle finnas.
Oh, ja. Så varje dag under den här tiden så ska du ta dig till plugget, och du ska vara i plugget, och du ska och om igen möta blickar. Och du är rädd för att bland de blickarna ska finnas de som tycker att du inte borde finnas.
Ja.
Vad utsatt du måste ha känt.
Ja, jag försökte ta mitt liv då några gånger, men jag vågade inte riktigt.
Ja. Vilken tur, säger jag. Tycker du att det var tur att du inte vågade?
Både och.
Både och. Mm. Och just nu, vad är det mest?
Nu ångrar jag att jag kanske inte försvann.
Mm.
Det är väl mer att jag vill försvinna än att jag vill dö.
Ja, du vill inte vara med om det du är med om.
Mm.
Du vill inte känna det du känner.
Nej.
Det vill du försvinna från.
Ja.
Men inte från livet, när livet är okej eller bra.
Mm.
Tycker att livet kan vara bra?
Väldigt sällan.
Ja.
Fan vad tungt.
Det är så tungt. Och
vad är det du bär med dig då från det?
Jo, men det finns någonting med att vara... Jag bär med mig så mycket. Men det finns någonting med att vara... Hur ska jag säga, en sån som, jag menar, såklart har man känt sig ensam i sitt liv. Man kan ju ha jättemycket kompisar och känna sig ensam under perioder. Och jag tror att det är en viktig del i vad människor lära sig. Men den här typen av, alltså, så som jag har haft liksom, privilegiet att, som jag har haft att alltid kunna välja. Det är så, jag blir nästan äcklad, för man glömmer hur många, alltså.
Hur menar du med välja?
Att välja. Alltså att jag kan välja bort kompisar.
Mm.
Att inte vara ensam. Och att ett privilegium att inte behöva... Oh, alltså jag vet inte. Alltså att jag tar, alltså att det är så mycket som vi tar för givet. Mm. Förstår vad jag menar?
Samtidigt så känner man... Man känner igen sig
på ytan. Alltså det därför kanske också det är lite drabbande. Att man vet ju, alla har vi kanske känt verkligen mer eller mindre känslan av att så här, titta inte på mig. Jag vill inte finnas här nu. Eller liksom, jag vill försvinna. För att det är en jobbig situation eller man känner sig dålig eller någonting. Så det är också där, man kan ju förstå hennes känsla till ytan. Men tänk att så grundligt in i själen, att den känslan är liksom du. Att du inte får alltså det är ju så, det är någonting som är helt omöjligt för mig att förstå. Alltså,
ja, för
att
jag menar, det är så mycket...
Grundvärdet finns ju hos en.
Ja, liksom. Och det jag menar är, våra självbilder är byggda av de relationerna som vi har.
Mm.
Som barn, så, alltså självbilden formas ju av hur man blir behandlad. Mm. Att inte ha kompisar som skrattar åt ens skämt, som tycker man kommer med roliga idéer, att liksom... Du vet,
som visar, bara någon som man känner, du vill vara med mig.
Ja,
bara
som,
det.
Som visar att så som du är, det är bra.
Mm.
Istället för att, hon berättar, hon jobbar på ett hunddagis. Och hon har också två hundar, berättar hon. Som, ja, det är det som får henne att vilja finnas.
Mm.
För de behöver henne.
För jag dåligt samvete för jag snackar skit om djur. I den situationen förstår man ju liksom hur viktigt djur är, för det är så odömmande.
Ja.
Där har ju hon, där är det liksom livsavgörande förstås.
Hon berättar hur hon inte vill vara i vägen på jobbet.
Mm.
Hon vill helst inte att någon ska se en. Och så frågar Allan henne om när är livet liksom bra, och hon kan inte komma på det. Men hon säger också att jag vill inte känna så här, så det finns ju ändå en så här vilja och längtan av en förändring. Och så är det så fint för hon, han bara, men för han försöker ju hitta saker som hon ska kunna bygga sin självkänsla.
Mm, mm.
Alltså så som man också ska göra då, som ofta vuxna då, runt barn som blir utsatta. Och så berättar hon en historia om, liksom hon kommer bara in på det, att det finns en hund på hunddagiset som ingen får klippa klona på förutom hon.
Mm.
Och det är liksom så här, ja men... Att då, och så hon bara, då fick jag beröm av kunden då, av den ägaren. Att så här, och att, vad simpelt det låter för oss då, som jag säger.
Mm.
Som får, man får liksom någon, men för henne var det där liksom ett otroligt minne som var värt att berätta i den här dokumentären. Det är som påminnelse om, alltså för att det här med, nu börjar skolorna igen. Och nu delas mycket på Instagram om, ja men många som har blivit mobbade som barn.
Mm.
Och nu är ju vi vuxna, så nu måste ju vi vara vuxna som är engagerade och förebilder på olika sätt. Och just det som jag tror jag bär med mig av avsnittet, precis som att när han försöker, jag märker hur han försöker liksom vinkla liksom att hon ska i alla fall ägna en stund i veckan åt att tänka på vad hon är bra, alltså såhär, så som jag är med djur, det här är jag bra på. Mm. Det här är liksom, jag ger, alltså jag vet vad som behövs göras.
Mm.
Och att det är så viktigt då, tänker jag, att också lära sina barn, att jag lär Florence att se andra människor. Mm. Att erkänna en människa när de går in i ett rum med en blick, ett leende,
säga hej.
Om du tycker att någon gör någonting bra, även fast du inte känner den så väl, så säg det till dem.
Mm.
För det kan betyda, det är hela världen kanske för dem.
Mm.
Det kanske inte, det känns fånigt för dig. Och det är också som vuxen.
Mm. För det där är ju också intressant, det hon beskriver i hur hon var utfryst. Att det behöver ju såklart inte handla om att någon skriker efter den i korridoren. Eller liksom,
nej.
Det är ju just de där, att inte få vara med, att inte få finnas. Att
man är inte liksom viktig bara, för någon.
Nej. Och så något hånfullt mot en, jag vet inte, det.
Och jag tänker, för han pratar ju såklart om hennes föräldrar, och det har man ju också förstått att så här,
vad
det är
inga
som
berättar,
nej men hon berättade aldrig för dem, och hon tycker aldrig att de förstod riktigt så.
Nej.
Och att, jag tänker att det är väldigt vanligt att barn inte berättar vad som händer, men att man kan märka det på andra sätt, att de drar sig undan, ont i magen och så.
Alex Schulman skrev en krönik om det nu i DN, såg jag. Hans barn. Alltså och även han då.
Mm.
Men att precis som han sa till sina föräldrar och frågade hur var det i skolan, så säger han bra.
Mm.
Och så har han haft ett barn som har kommit hem och sagt att det är bra, tills han fått samtal från skolan som att det är inte alls bra. Så det... Ja, det är så. Och jag tror också något som är viktigt.
Det är ju någon skam också.
Det är ju skam, men man får, alltså man måste, det är det man måste våga säga så här, det som hände dig, det är fel. Skammen är inte din att bära. Och att berätta att det är fel, men också vara så här, det här går att förändra. Att man måste ändå ha någon typ av positiv, alltså jag tror inte man bara får vara för så där överreagera i början som förälder. Och då menar jag inte, engagemanget ska vara jättestort, men dina reaktioner måste, tror jag ändå ska vara där i att så här, det här är fel, men det här kommer gå att fixa.
Ja.
Det här kommer vi,
det är inte skrivet i sten att du måste gå till skolan varje dag och, och må så här.
Nej, att det måste finnas någon kanske positiv, alltså att, vet, att man, finns en optimist hos liksom att det här löser vi. Tror jag kan vara viktigt, för det tänker jag är mycket såna, alltså som, ja. Men och där blir det också så här, engagemanget tycker jag som förälder, även fast det inte är du som, alltså jag tycker att man måste vara engagerad i skolan och vad som händer där och visa att man är liksom, och återigen, barn ser, vad, hör allt vi säger och hur vi gör, hur vi behandlar människor omkring oss, hur vi pratar om människor omkring oss.
När vi pratar med varandra när vi kommer hem från jobbet.
Exakt, hur pratar vi? Allt sånt. De märker allt. Och där ska man vara en, man ska visa tydligt att i den här familjen så respekterar vi alla hur de är. Tycker jag. Alltså, man får verkligen, det är så lätt att liksom, och sen en till sak om just i min uppväxt kom jag ihåg att ofta det här om de som mobbade, att man ofta sa, ja men det är ju synd om dem, ungefär som att de kom alltid från så här dåliga förhållanden. Mitt minne av är ju att det snarare var hierarkier. Vissa tog sig rätten. Många
var de kunde.
De kunde. Man positionerar sig. Det här kunde vara jättepopulära personer som gick bra för i skolan. Alltså du vet, det var bara att det var snarare hierarkier som sagt som gjorde det möjligt. Och många runt omkring vågar inte heller, som är lite under dem, man vågar inte säga stopp.
Nej.
Och det tycker jag också är, om jag ska vara ärlig, som vuxen, folk som på olika sätt kanske kränker andra. Bara som det skulle vara skämt eller i jargong och så. Att det är också ofta hierarkier som gör att det får pågå. På arbetsplatser till exempel. Vilket är,
man låter dem hålla.
Man liksom låter dem hålla. Så man sitter kanske och, alltså jag menar situationer. Jag menar, tänk om någon som är mycket högre än dig sitter och drar något opassande skämt. Skrattar du med? Eller, alltså, förstår vad jag menar?
Ja. Inte få framhålla mig själv. Jag har ju också varit dålig. Alltså, jag tänker tillbaka hur man själv var som barn och vad man var i hierarkin och liksom hur man gjorde och vilka blickar man själv bjöd på och sådär. Så var man ju inte. Jag tycker att det är drabbande det hon beskriver, för att jag tänker ju på de tjejer som jag gick högstadiet med som aldrig fick en blick av mig. Som aldrig, som de fick, men de fick varken en ond eller en god blick. De bara
fanns inte.
De fanns inte, men de fanns inte. Det var ointressant eller liksom, och det där smärtar ju mig, alltså när man hör sånt där, för så här, jag som ändå tycker så här, i vuxen, du frågar mig ifall så här, skrattar jag med. Nej, i vuxen ålder, jag har flera exempel på det jag sätter upp, alltså
säger stopp.
Ja, till exempel en situation på SVT när det var en gubbe som var en beställare som kommenterade en kropp på en tjej. Alltså då är jag väldigt noga med att säga så här, alltså på något sätt i alla fall visa att det här är inte okej för mig liksom, att du håller på med. Så det tycker jag ändå så här, men det vågar jag idag. Och det har jag liksom, och kanske också för att jag vet inte, att
man kanske också måste vara med några gånger.
Ja, precis.
Och det har hänt,
jag har
varit tyst.
Precis, jag gjorde kanske inte skulle när jag var 20 och jag gjorde ju ingenting när jag var 15 eller 13. För att man vill så gärna vara med. Och bara känslan av att liksom ha bidragit till en kultur som, där det finns tjejer som den här som ringer in, där då någon kan ha mått så fruktansvärt dåligt. Och så är min självbild då att jag har någon slags rättvisepatos, den förfaller ju bara. Vem är jag? Alltså vad har jag, vet inte. Tycker det är obehagligt att, jag vet inte. Men hjärnan är så jävla, alltså man är så omogen.
Det är
också
det jag tycker är så, just det här med att vara barn. För att det, så här, många säger så här, barn kan vara så onda, men som du, man har ju jättemånga minnen av så här, man inser att det här var fel. Mm. Vi gjorde fel.
Och därför är det ju viktigt att man, vi som har mogna hjärnor, ja, att där måste man ju kliva in.
Man måste vara engagerad. Och, det, jag skulle ha gett, alltså om jag tänker på de som, för vi hade ju problem med mobbing i min klass som jag gick i. Vi hade ju jättestökig klass. Mm. Så det var ju mycket så här insatser i den på olika sätt, antimobbing. Men att om jag tänker på de som mobbade, det är jättefina killar idag. Alltså det vet jag. Mm. Så det är också så sjukt att ibland kan man ju se sådana saker när de som har blivit mobbade ska hänga ut sina gamla mobbare.
Mm.
Man hänger ut en 12-år, det som var en på, alltså de ska stå till svars för det, vad deras barn jag har gjort.
Mm. Mm.
Och det är någonting i det som smärtar mig också jättemycket.
Precis, för att man vill ju lägga skulden någonstans. Det är väl det man kan känna då som offer. För, ja. Och om man mår så fruktansvärt dåligt över det man har varit utsatt för. Vilket, det är ju inte konstigt med det. Det är ju trauma att inte få finnas. Mm. Liksom. Vart tar man vägen med den liksom, ilskan och den besvikelse? Alltså, det är ju så svårt att klandra samhället. För det är ju egentligen, det är skolan och det är föräldrar. Mm. Det är liksom vuxnas fel. Ja. Att man inte har sett, att man inte har tagit det på allvar. Att man inte har engagerat sig. Då är det väl lättare att då, så här, peka på dig. Så här, du Thomas, du mobbade mig.
Ja.
Var du utsatt någon gång?
Nej. Alltså det är såklart att man var med om det hände kanske, man var med om kränkningar på kanske något sätt när det gick, alltså du vet som man bar med sig. Men absolut inte mobbad. Alltså man var ju alla är ju känsliga mer eller mindre. Mm. Såklart var jag med om otäcka saker när folk kanske hade sagt något dumt om mig, man fick höra att någon pratade om ryggen eller ja, alltså några minnen och situationer. Men jag kan ju absolut inte, det påverkade inte min självbild.
Nej.
Och det är väl det som är så hemskt med mobbing, tänker jag, att när jag säger att jag ser henne framför mig så ser man ju bara en kroppshållning som inte vill. En som hon berättar att hon inte kan ha ögonkontakt än idag. Att man blir ju också ännu mottagligare då mot folks. Alltså man
läser in mer i vad folk kanske menar.
Nej, men
också.
Jag menar också att man är mer, till exempel, alltså, ja, man blir ett lättare ett offer.
Ja, du menar så. Att man blir liksom kufigare på något sätt.
Ja, men alltså, jag tror, alltså man blir ju lättare ett offer då.
Om man redan är svag på något sätt. Ja, folk.
Jag menar,
Nej, jag har inte heller varit, jag har ju minne av, det är liksom så här, vi mässade igår om mobbning.
Mm.
Men jag kan inte säga att jag någonsin var mobbad, absolut inte. Alltså, men det är sjukt ändå. Hur vissa saker kan ändå finnas kvar igen.
Mm.
Och då tänker man ju bara på de som den här tjejen då, som var så utsatt under längre tid och i mycket högre liksom, utsträckning.
Hur det påverkar hennes vuxna liv?
Ja, hur mycket det måste påverka henne. För jag hade ju en situation när jag började i sjuan. Och jag då liksom kom från en annan skola och har liksom alltid haft mycket kompisar, killa fråga chans och liksom har väl känt någonstans att man var på toppen, liksom. Att man hade sitt på det torra, man kunde, alltså även poppis person liksom. Och så börjar man i sjuan och det är andra i en större skola, andra elever och man ska försöka bibehålla den där makten på olika sätt. Och det, jag tror att också i sådana situationer mobbning kan uppstå, för att vad gör man för att få, vad är man beredd att göra för att få behålla sin makt? Mm. Eller vad är man beredd att göra för att fortsätta ha killar som frågar chans på en?
Mm.
Och det tror jag ganska mycket man kan göra för att det ska vara så.
Mm.
Speciellt med en omogen hjärna.
Mm.
Men jag tror att det som jag hade med mig hemifrån som var avgörande är ju att jag liksom alltid känt mig väldigt älskad och sedd av mina föräldrar.
Mm.
Men tyvärr, även om jag har känt så och haft någon slags grundtrygghet och så vet ju både du och jag att ingenting står ju högre än killars bekräftelse.
Mm.
Kanske speciellt när man är en 13-årig tjej som precis ska lära sig vad liksom tvåsamhet är. Eller man ska säga, alltså kärlek, pirrigt, disco.
Mm.
Och så var det, hade jag en bästa kompis då, som i efterhand kanske inte var som bra kompis, som jag hade umgåtts jättemycket med. Liksom sen i fyran typ. Och så var hon kär i en kille och då fick jag ta hennes killes kompis då, som det ofta var så här att, ja men de här killarna, de är liksom, då får jag väl ta tröstpriset.
Ja. Kul.
Mm, för att vi skulle ju umgås alla fyra. Och de var ju riktigt sådana. På den här skolan var det ju liksom coolt att vara... Det var andra världen som var coola. Alltså att åka epa.
Jaha, det var lite alltså,
raggarstilen. Och jag då som kom från... jag kom ju från ett helt annat håll. Alltså... Jag har ju pratat lite om det här innan tror jag i podden, alltså att jag gick med en konstnärsfamilj och tyckte att det var mysigt att sitta och rita typ och ja men vi förstod redan då att så här, det här är inte jag, men ifall jag ska ha den här makten, då kanske jag måste vara ihop med den här killen. Mm. Ja, men, så jag lät honom pussa mig, alltså jag gjorde saker mot det jag inte ville. Nu kommer det, jag gjorde avkall på mig själv ja, men, som 13-åring och liksom man var inte alls redo för det där riktigt. Men så här, och jag var inte kär i honom, men det var liksom allt för makten. Och så gjorde min kompis och den här andra killen slut, de började bråka. Så att det tog det slut mellan mig och den andra killen också. Och kanske var det liksom att jag hade någon grundtrygghet och var liksom, jag tyckte att jag var dög oavsett vad jag hade dem ändå. Som gjorde också att det var provocerande för dem. Att jag var bara så, jag tog plats ändå. Jag höll på med mitt. Och liksom skrattade högt. Och pratade. Och liksom räckte upp handen i klassen emellanåt. Ja men du vet. För att då var det ju som att de där två killarna började hata mig. Alltså på ett ganska intensivt sätt under 2 veckor. Och att jag minns att de skrek under de här typ 2 veckorna då. Så skrek de över skolgården att så här, det ser ut som att du har gått in i en vägg. Det är så här, planka. Alltså de höll på så. Mm. Jag minns också att jag var så här, vad menar de? Vad har gått in i en vägg? Jag fattade liksom inte vad de menade. Jag kände mig också dum. Så här. Och så då fick jag den där hållningen. Mm. Alltså sänkta axlar och liksom, titta inte på mig. De kallar mig för planka. Alltså var, förstod ju inte riktigt vad det... Att jag är smal, liksom. Alltså, för att jag var ju väldigt alltså, först började jag förstå, ah, det är att jag inte har någon bröst. Är det det? Alltså, jag var sen i puberteten, liksom. Är det det de ska komma åt mig med nu, liksom?
Mm.
Och jag märkte, ju mer de, liksom, de ropade, varje dag visste jag, så, nej, de kanske kommer stå här nu, liksom. Och min bästis då, den här tjejen, hon skrattade ju med dem.
Mm.
Och liksom, hon ville ju...
Hon ville att de skulle tycka om henne.
De ville ju, hon ville ju, liksom, hon... Och så en dag så öppnade jag mitt skåp och så låg det en teckning där i, så hade de ritat av mig och då satt min bästa kompis med de här två killarna och svek sig av skratt när jag öppnade skåpet och jag såg den här teckningen liksom, de hade ritat av mig som att jag var ful liksom och så, och det, alltså, det gjorde ju så fruktansvärt ont liksom. Och jag skulle aldrig, fanns ju inte på kartan att jag skulle gå hem och berätta det här för mamma och pappa.
Nej.
För det, liksom, det var ju inte ens i deras värld. De hade ju ingenting med det här att göra.
Man är så ensam.
Ja. Och att det också var så här sveket från henne.
Ja. Så, men, då där skulle hon tagit dig under armen och så vi slängt den där i papperskorgen.
Ja,
och
så här, de är idioter. Så här, det här är inte sant. Ja. Och så såg jag på teckningarna att det är ju så här, gått in i en vägg. De menar att jag inte har någon bröst. Och de
men
menar
vad skönt att vi är gemensamt. Jag var ju kallad för, jag hörde de kallade mig för raksträckan. Och så skämtade de och sa, undrar när det kommer byggas vägbuler på vad heter det, raksträckan. Är det bra humor?
Ja, men, och det, och, men det där är... Jag ändå liksom, jag tittar på lilla Hanna, 13-åriga Hanna som var liksom, och blev ändå så här, ja men det jag lät inte komma åt mig fullt så mycket, och jag tror ju att det måste ju ha att göra med att jag någonstans visste att så här, men, om några år, alltså jag var så säker att ni kommer ju åka era eper. Ni har ingenting med er att göra. Jag ska härifrån. Alltså jag visste, så här, jag har andra kompisar i andra världen. Jag vet mycket mer än er. Alltså jag kände mig liksom, jag hade ju det här grundvärdet. Jag visste att jag får ju finnas även om ni liksom, min hållning blir lite sämre nu och liksom, ni är killar och det är väldigt viktigt att ni bekräftar mig, det är därför det gör väldigt ont, så det kunde jag väl kanske inte tänka så moget då, men min känsla när jag tittar tillbaks på det ändå att så här,
du kunde ju ta det vidare,
jag tog mig vidare, men jag minns att även när jag är uppe i gymnasiet så kunde jag tänka på det här ibland. Mm. Alltså att nya klasser och sådär, att det där ärrade mig lite, att jag var såhär, att jag, också respekten för killar, liksom, att jag lät honom pussa mig. Jag hade liksom gjort, han hade fått gjort intrång på mig, och så behandlade han mig, alltså det var så skakande på något sätt att, jag vet inte,
och jag,
obehagligt.
För då också i, när hon säger det här att, jag menar, hon lever ju fortfarande med att tro att alla tänker så här om henne.
Ja, fruktansvärt.
Och återigen som det jag sa i början om vad för mig att gå in i ett rum. Jag tar för givet att alla bara ska vilja vara med mig ungefär. De kom, ja, alltså du vet, det är ingenting som jag ens tänker på.
Nej.
Att en blick, om det är någon som skulle sitta och kolla konstigt, skulle jag ens se det? Jag
nej,
vet,
nej, jag vet
inte ens.
Nej, samma här, och, att man utgångsläget
är så otroligt orättvist, för att vara otäckt. Mm. Att gå in, att komma till jobbet varje dag. Och ja,
fundera på
och tro. Men man tänker ju mycket på det nu, när man själv har barn och...
Ja, vad viktigt det är att få, alltså, det är så klyschigt och det är så grundläggande, men tyvärr så är det, man glömmer ändå bort det. Man tror liksom att man förmedlar hela tiden, att man säger man ska vara snäll, men det handlar inte om att säga att man ska vara snäll. Nej. Det handlar ju om att själv heja på busschauffören, det handlar ju om att själv se folk i ett rum och visa för ens unga att så här är man medmänniska.
Ja.
Och ifall någon inte, för att jag tycker också ifall man, Det är också ett sätt att hindra ens barn att själv bli mobbat på något sätt. Att för ifall jag visar då så här beter man sig, då förstår ju barnet också ifall någon inte beter sig så mot den.
Det är fel.
Det är de som gör fel. Så här ska man vara mot människor. Ja. Sen är det klart att man kommer misslyckas en miljon gånger, men grundläget måste ju någonstans vara liksom att
vara en förebild.
Ja, och be om ursäkt när man misslyckas.
Ja. Verkligen.
Man blir så fruktansvärt ledsen. Jag var glad att spelade upp det där klippet. För att framförallt är det viktigt med påminnelser.
Jag vet, det är det. Det är jätteviktigt. Och jag är så glad att hon ringde in. Och som sagt, det här lever ju mig. Mm. Alltså det går typ inte en vecka utan jag tänker på henne på olika sätt.
Mm. Det där är sjukt. Mm. Alltså att vissa saker fastnar av en anledning också.
Och hon, ja.
Jag undrar vad hon gör idag. Om hon mot all förmodan har hittat till den här podden. Hon har väl stängt av efter att jag hatar djur. Så skulle det vara trevligt att höra om det.
Ja.
Om hon fick någon hjälp av det där.
Ja.
Det är en första. Det är bra att radiopsykologen finns. För det är så jävla läskigt att gå till en psykolog.
Mm. Han säger det också. Att för hon är ju så här, ja, jag borde kanske börja gå till någon. Och så han bara, ja, men för många är ju steget så otroligt stort. Tror du att du skulle klara det liksom? För han bara... Du har ju ändå vågat ringt hit.
Ja, det är jättestort, det är att göra det. Så jäkla modigt att ta tag i sånt där. Det är...
Att säga så här, jag vill inte känna så här.
Ja.
Alltså det är ändå så här, jag vet inte. Det är...
Och då krävs det också att det finns någon som tar emot det där.
Mm.
Det där tänker jag, alltså med barn också.
Ja.
Att man är uppmärksam. Alltså någon försöker visa att det kanske inte är så bra. Det är min... Oh, alltså jag kan få sån ångest när jag tänker att det är min mardröm att jag skulle... missa någonting sånt. Mm. Alltså med Nisse.
Ja. Och att man får komma ihåg att inte ta över, tror jag, samtalet. För det är så lätt att börja lägga ord i mun.
Hur ska vi lösa det här?
Ja, men det behöver inte vara det heller. Kanske ta för givet vad det är som gör ont. Alltså om du känner att det är, att du vet inte. Gå inte med utgångspunkt att du vet allting.
Mm.
Man får lyssna. Och så kan man fråga, som det man ska göra med vuxna också. Vill du att jag ska lyssna? Eller ska vi försöka komma på några lösningar idag? Mm.
Min mamma har ju alltid varit bäst på det där.
Mm.
Men ändå vågade jag inte säga till henne.
Nej, och det får man ju också komma ihåg att så kommer det väl förmodligen vara.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin. Och det visste jag ju, men nu har jag ändå börjat gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kall med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men det, ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad. Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection. Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah, förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Nissa har börjat gått på pottan. Jag har sagt det till dig. Kissa två gånger nu.
Men det hände. Ja, jag sa ju, det kommer bara hända.
Nu ska vi gå och köpa kalsonger till honom.
Ja, det är så gulligt.
Hur ska jag kunna klara av att ha ett barn? När man känner så mycket konstiga saker också.
Ja. Det är verkligen evigt korsdrag.
Så man gillar att ha det blåsigt, ja, då kan man ju skaffa ett då.
Ja. Evigt korsdrag i själen.
Vad fint sagt. Citerar du någon?
Det gör jag säkert. Säkert radiopsykologen.
Det är Allan Linnér. Shout out.
Shout out till Allan.
Nu ska du gå och klippa dig.
Vet du, hon skickade precis att hon var sen för det var massa trafik.
Ja.
Hon bor ju från ditt håll, skithållet som jag kallar det.
Hon ska över bron. Och.
Men jag längtar. Apropå saker som har fastnat. Och djur.
Ja. Så, trosor som fastnar, händelser som fastnar.
Ja, precis. Så har du hört Lisa Ekdahls sommarprat från typ 2017 kanske?
Nej.
Nej. Ja, vilken skräll att jag tycker om Lisa Ekdahl.
Jag älskar också Lisa Ekdahl. Alltså alla intervjuer med henne. Hon är
under.
Alltså, modern feminist. Men fan, det här har vi pratat om i podden.
Aha, men
ja, skitsamma.
Det tror jag inte. I alla fall, jag kan verkligen tipsa er om ni vill höra någonting som får och vill. Alltså du vet, en liten kanske. Att våga vara sig själv. Att vara sann mot sig själv. Så ska ni lyssna på Lisa Ekdahl sommarprat. Och hon är en väldigt, som sagt, modern feminist. Mm. Och i det som var pratet så berättade hon en historia som jag tänker på också. Alltså det här är så sjukt, det här har jag aldrig sagt till dig. Nej. Jag tänker på det här så otroligt ofta. Och då är det att hon går på stan på Södermalm och bara alla tittar på henne och pekar. Hon är så här, vad är det som, alltså man kan inte bo kvar här längre. Alla bara stirrar på mig. Så går hon runt på stan och bara, ja, nej, men det får bli att flytta till New York.
Ja, hon är så jävla känd.
Ja, hon är så känd. Och liksom folk har de ingen känsla längre för hur man kan bete sig.
Mm.
Och hon bara, nej, får bli, jag flyttar till New York nu. Men jag ska skapa min nya skiva. Jag tar med min son, han får gå någon musikutbildning där borta. Mm. Perfekt! Så stannar hon vid ett skyltfönster och så bara, va? Alltså det är någonting som följer efter mig. Så vänder hon sig om. Så står det en liten gris bakom henne. Mm. Hon gått på dam och det är en liten gris som har gått efter henne som att, vad heter det, så det är därför som folk har tittat. Och det är så bra påminnelse att en liten minigris. Och hon bara, va? Alla bara, han har följt efter dig hela vägen. Och ofta när jag går så kan man ju inte, gud vad folk tittar på mig. Oj. Nu. Sen så tänker jag på den där, alltså kan jag känna grisen i mina här? Alltså jag kan känna att grisen går bakom mig.
Det är också en väldigt rolig liknelse så här, att vara offentlig. Så här, eller så är det bara en gris.
De tittar ju lika mycket på en gris som dig.
Tror inte att du är något.
Men jag älskar också med historien att då hade hon redan bestämt sig. Så då flyttade de till New York. Jag älskar den.
Ja, just det, hon flyttade ju dit. Och det var på grund av det då. Men det var grisens fel. Eller förtjänst.
Jätte.
Fast... Vad inne det var med minigrisar ett tag. Hade du folk i din skola som hade minigris?
Absolut, 2 stycken.
Ja, alltså, det var så coolt. Men de köpte de ju sköltingar och sen så hade de ju liksom blivit lurade. Och så växte de upp och varit gigantiska suggor.
Ja, det var så konstigt för det var... Var det liksom, hur blir en minigris?
Minigris blir ju aldrig stor. Det är mini.
Men har det någonting med hur de... Alltså man,
det är en ras.
Det är en ras. Ja. Okay. Så det handlar inte om att man, de står ju... i en litet utrymme.
Nej. Nej, utan då var det ju...
Djurpodd!
Liksom, Sosnack. Nej, men då var det ju typ 2000, runt sekelskiftet, runt millennieskiftet, då var det väldigt inne med minigris. Och då var det ju att folk då, ja men de åkte ju då till någon marknad och köpte, som Emil i Lundeberg låter som att det nu, de åkte till marknaden, köpte en gris då. Mm. Men då var det ju vissa som köpte fel, de var ju bara lurade. De kom hem med en kulting som, jag hade ju då en i parallellklassen i Luxta skola där gick, som hade då köpt en kulting, övertalat hans föräldrar att jag vill ha en minigris. Vart försäkrad att man minigris. 3 månader senare så var det alltså en stor sugga som gick med liksom klövarna. Vad heter det?
Ja, klövar.
Ja, men inne på parketten liksom. Ja, och åt dem ur huset. Alltså men. Som stank och liksom. Men de var ju, hade ju redan förälskats i den där. Så de fick jag kvar den.
Tydligen. Mamma, vi brukar handla, det finns ett slakteri i Timrå som heter Vännagård. Liksom, som är, men du vet, så när allt är väldigt så här, nära. Och de har ju både kor och grisar. Och då berättade de som jobbade att alltså, grisar, det är någonting. Alltså, du vet, där man knyter an till grisar tydligen. Oh. Att det är det svåraste, liksom, relationen. Att, så här,
slakteri också, svårt då. Mm.
Men man blir väldigt förtjust i grisarna.
Tänk jag då, som vi hade ju får hela min uppväxt. Mm. Förstår du hur traumatiskt det var? Men sen så kanske det bara påverkade min relation till djur då på något sätt. För det var ju till för annat. Vissa lamm... Alltså,
men boskapsdjur är ju lägre i hierarkin än till husdjur.
Alltså, vi hade ju flasklamm som hette Tusselago. Gud, vad så mysigt. Och sen åkte han ju då till slakthuset.
Det är viktigt det där.
Mm. Men man grinar ju. Alltså, jag undrar hur pappa kände. Liksom. Man la in, liksom, jag tyckte att det var så fruktansvärt obehagligt när de liksom puttade in alla de här fåren. Som hade gått ute hela sommaren. Liksom. Tryckte in dem i en liten... liksom bur, liksom med traktorn och kör, och jag stod ju och skrek, alltså jag var typ, alltså jag var, du vet, som en skräckfilm, att såhär, ta inte fåren. Så min mamma fick alltid såhär, hitta på saker med mig och Anders, fast Anders var ju typ inte så känslig, men när det där skulle ske då, men det var också obehagligt. Jag tror att det var bra att jag fick se det, för det var också obehagligt sen när jag kom hem, och så var hagen tom, eller stod det bara två tacker, alltså tjejfår. Hade man lekt en hel sommar med dem. Jag hade ju folk som kom hem till oss, alltså från klassen och så far, för att de ville träffa fåren. De var ju mycket mer populära än mig.
Ja, men det förstår jag.
Så hade satt man hårdbrö i byxlinningen bak i rumpan och så sprang, för de älskar ju hårdbrö, så sprang man och så bä, bä, så sprang de efter liksom en hel flock.
Åh, roligt.
Och varje kväll så sjöng vi tack illa lilla 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 godnatt fåren, tack illa lilla lilla lilla. Vad mycket med de där präglat min uppväxt.
När slutade ni att få då?
Ja, när jag var typ 15.
Oj.
Och så vet jag exakt att så här, pappa hade hittat på någon, för vi ville ju gärna rida på fåren, och pappa var liksom så här, men nu kan inte hålla på så mycket hemma dem. Och då hittade han på, så här, man får inte rida på fåren om man väger över 27 kilo. Så då var vi och vägde oss. Ni hade kompisar. Ställ er på vågen, det är bara de som väger under 27 kilo som får rita.
Då satt folk på fåren.
Ja, men folk ville ju. Men det var väldigt svårt för de sprang. Också, hade de det så jävla bra så ska man fråga sig. Hade ju en stor tackare som hade en gigantisk vårta vid nosen. Hon hette ju Sötnos, ironiskt nog. Och rapa och var liksom... Men hon hade ju döpts till Sötnos och var lamm. Och sen växte hon upp och blev liksom en riktig ragata. Hon hade vi längst, Sötnos.
Sötnos, det var roligt.
Sen hade vi ju rasistiska lodjur också som var på besök. Vi hade alltså, de var riktiga rassar. För vi hade ett svart lamm. Det var det som blev liksom dödat av lodjuret. Så då minns jag liksom att jag var förfärad av det, för det kändes så utsatt. Liksom. Mm. Åh, lite fårkuriosa. Ska vi säga hejdå?
Verkligen. Fy fan. Vi klipper i det här, va?
Ja, det är eremitkräftor också.
Nej, men. Alltså, du vet, tror du att jag är intresserad av det här? Alltså,
nu sitter jag... Stina, Sture och Åke. Men Åke var ju den stora, så han dödade ju Stina och Sture.
Och när han dog, kröp han ur skalet innan han dog.
Han torkade ut i skalet, för jag glömde ju vattnen. Det är så jävla hemskt. Alltså jag, du vet, jag glömde ju bort dem där. Fick de i födelsedagspresent, så det var inte självvalt.
Hur tror du det blev när jag matade grodyngel med müsli?
Ja, vad bra.
Tror du att det fanns några kvar? Jag smällde ju magen på dem som exploderade allihop.
Det är så här grodyngel. Fiskar kunde ni ju ha.
Det hade jag. Fan vad äckligt det här med fiskar.
Nu kommer det fram.
Ja men, det är, alltså fiskar är ju, alltså jag fick ju fiskar. För jag ville ju så gärna ha någon djur. Mm. Men det var ju så snuskigt med akvarium.
Ja, typ klogga igen liksom.
Det passas bäst på typ så här tandläkarmottagningar eller...
BVC har där. Vi fiskar. Jävlar vad nisse.
Florens har ju, de har ju på förskolan akvarium.
Jaha, de?
Ja, så Florens får ju mata dem varje morgon. Får ni så gnällig. Men de får ju fiska upp maten sen, för alla barn ska ju mata. De matar ju ihjäl dem om alla.
Gud, vi hade också fiskar på, när jag gick på förskola. Det var ju så jävla mysigt, minns jag.
Och så kläcker de kycklingar på Florens förskola.
Jaha.
Varje, alltså med så här, värmare och sen så...
Men gud, det är verkligen djurdagis.
Ja, men det är, jag satte henne i ett speciellt djurdagis för att jag älskar djur så mycket.
Ja. Anissa, han går ju och leta sprutor i parker. Han. Tack alla som lyssnar på podden. Vi är tillbaka nästa vecka. Det är kul att så många lyssnar. Vi har gått upp i lyssnarantal nu efter sommaren. Det glädjer ju en.
Ja, jag har saknat er.
Ja, varje vecka. Saknar vi er. Kul också att tacopajen slog igenom. Det är fler som har skrivit att sen förra veckans...
Har de gjort tacopaj?
Ja, men jag har fått så mycket DMs. Bilder på tacopaj. Folk blev så sugna.
Ursäkta. Det var jag som började prata om tacopaj. Har jag fått någon bild? Inte en enda tacopaj.
Ja, jag lyssnade på podden för jag skulle se vad det sa om tacopaj. Det var ju du som lanserade den.
Ja.
Men jag tror att jag gick igång på det. För det är så jävla gott. Ja, fortsätt göra era tacopaj. Och korvstroganoff. Nu har vi pratat gott om grisar. Så ni kan väl göra vegetarisk korvstroganoff då, eller halloumi korvstroganoff. Halloumi stroganoff.
Halloumi, är det så bra då?
Nej, och det är så äckligt. Jag hatar halloumi.
Hörrni, följ oss på podcaster och Spotify.
Ja.
Vi syns nästa vecka. Nu ska jag gå och klippa mig.
Oj, vad kul.
Mysigt.
Mm, hälsa Giselle.
Det ska jag.
Ja. Puss. Hon ska ju få dig att göra bot också, hon sagt till mig.
Du och dina drängar, ni rev och ni slet. Ni rev och slet mina strängar, som om jag skulle tolerera att du skulle dirigera. Men det blir inget av med det, för du begriper inget alls. Låt mig säga som det är, du ger mig själ att vara motvalls. Min Gud, Gud ska veta att det frestar att be dig kliva ner. Kliv ner från dina höga hästar.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.